var och en av oss som sitter här i det här rummet ikväll. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska ni ha, lovsångare. Ja, hörni. Här förra söndagen så hade vi besök av Edvard Holmberg som predikade. Och han berättade om en undersökning som man hade gjort. Där man hade frågat, eller ställt tre frågor till människor. Och man hade frågat så här, att vad skulle du helst vilja att människor sa till dig? Och det var tre saker som lade sig högst upp på listan. Ni som var med så kanske kommer ihåg de här sakerna. Man vill höra någon säga att det är jag älskar dig, jag förlåter dig och maten är klar. Och jag tror nästan att det där sista kommer högst på min lista. Ibland. Nej, men jag tror väl det är så här att vi allesammans så har vi ju det här behovet inom oss, den här längtan inom oss efter kärlek. Att få höra att vi är älskade. Och jag kommer att tala en stund här om Guds kärlek till oss. Eller Jesu kärlek om du så vill. Guds kärlek och Jesu kärlek, det är samma kärlek. Det kanske vi ska säga först och främst. Det är inte så här att en älskar mera och den andra älskar mindre. Jesus, han säger att han kan bara ge vidare det som han har fått av Fadern. Så Jesu gärningar är Faderns gärningar. Jesu kärlek, det är Faderns kärlek. Så jag hoppas det jag delar ikväll att du hör Faderns hjärta här bakom. Guds hjärta och Guds kärlek. Vi har under några söndagar haft som tema i vår undervisning om relationer. Lite på olika sätt. Julia och Anders Olin. Också vår gäst från Sverige, Lydia Mörling, så har lyft fram lite ur olika perspektiv. Och det kommer jag att göra också ikväll. Den här predikan kommer att utmana dig och mig att i våra relationer också bli mera lik Jesus. Hur levde Jesus? Hur bemötte Jesus andra människor? Han är vår läromästare och när vi är hans lärjungar så är det alltid honom vi ska titta på. Och några saker som jag vill lyfta fram ikväll. Det första så det är att Jesu kärlek så är en inkluderande kärlek. En inkluderande kärlek. Där Jesus går längs byavägarna i Galileen. Eller där han går in och sitter, ligger till bords, kanske man gjorde på den tiden. Ligger till bords i något hem. Så ser vi gång på gång hur Jesus inkluderar där andra kanske vill stänga ute. Och det är några grupper jag vill lyfta fram här en stund. Jesus han inkluderar de allra minsta. Han inkluderar barnen och de är riktigt små. Och lärjungarna, de gillar inte det här att barnen springer omkring och kanske stör. De har lite viktigare saker. Det finns viktigare människor för lärjungarna just nu. Därför att nu håller Guds rike på och bryter igenom. Det här som man riktigt har väntat på. Nu är det saker på gång, häftiga saker på gång. Och nu liksom tänker jag att du behöver vi prioritera. Men han som kom för att presentera och liksom upprätta det här Guds rike. Han har tid med de allra minsta. Och han säger låt barnen komma till mig. Hindra dem inte. För Guds rike tillhör såna som dem. Och jag tänker så här att direkt så sätter Jesus standarden för vilka värderingar som gäller i hans rike. Guds rike är ett annorlunda rike med annorlunda värderingar. Om vem som är störst, vem som är främst, vem som får sitta längst fram och så vidare. Och jag tänker så här att det är så viktigt att du och jag som Jesu efterföljare att vi inte låter oss dras med i de här exkluderande värderingarna som råder, kanske ute i vårt samhälle väldigt långt idag också, om vem som är viktig, vem som är mindre viktig, vem som är stor, vem som är liten och så vidare. Jesu exempel så talar till oss om Guds rikes värderingar. Den andra gruppen som jag vill lyfta fram, som Jesus inkluderar, det är kvinnorna. Maria, hon stack ut i det dåtida patriarkaliska samhället, där hon sätter sig vid Jesu fötter. Det var männen som studerade teologi. Det var männen som satt vid de lärdes fötter, medan kvinnan kanske höll till i köket och förberedde ett vackert dukat bord, vad vet jag. Men Marias hunger efter att få med tag på Guds ord, tag på himmelriket och få lära mer om Guds ord, den var djupare, den var större än kanske lite nygräddat bröd och en god måltid. Precis som min hunger, min desperation var stor då jag vandrade på Helsingfors gator som 18-årig bibelskoleelev. Och jag vandrade på gatorna och tittade i skyltfönster. Och ni vet, 18 år, jag var första gången i Helsingfors faktiskt. Och jag menar, för en tonårstjej att få liksom hamna i Hesa och liksom man kunde ju shoppa och så vidare. Men det fanns inte alls på mitt hjärta. Utan det som brann, den längtan som brann i mitt hjärta, det var en längtan efter att få sitta ner och få ta del av samtalen, diskussionerna som ni som är äldre, ni vet, brödrasamtalen som pågick inne i Philadelphia kyrkan. Jag hade en eld som brann i mitt hjärta för Guds församling och församlingsarbete, och jag ville vara med där liksom de frågorna dryftades. Så det var det som fanns i mitt hjärta. Men på den tiden så var det lite skillnad på om du var man eller kvinna. Och jag kan göra lite reklam nu. Nästa nummer av tidningen Livet så kommer att handla om kvinnor och kallelse. Och där kommer ni bland annat få läsa en intervju med mig om det den upplevelse av utanförskap som jag ibland har upplevt som kvinna i en manligt dominerad församlingsvärld. Så ni kan ju läsa det om ni vill veta lite mera. Men om jag ska vara lite personlig, att varje gång som det här utanförskapet som kvinna har drabbat mig, så har jag flytt till Jesus. Då har jag sprungit till Jesus. Han som inte stänger ute, utan han inbjuder en Maria att sitta ner där bredvid kanske de lite häpna bröderna. Och också till irritation för systern. Och dessutom så bekräftar han Maria, hon har utvalt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Och det är nästan så jag hör lite så där i tonfallet att Jesus skyddar Maria från de här exkluderande blickarna. Men där sitter hon. Och gång på gång så möter jag en Jesus som inkluderar kvinnor, som lägger förtroende uppdrag i kvinnornas händer. Sitter många kvinnor här och unga kvinnor. Kanske har talat till någon som behöver få höra det här. Gud lägger förtroende uppdrag i kvinnornas händer. Det är en kvinna som får i uppdrag att föda fram och fostra världens frälsare. Det är kvinnor som får bli de första att gå med evangeliet, att gå med budet om att Jesus är uppstånden. Förstår ni, det här var den viktigaste predikan som har hållits. Verkligen. Det här är alltså budet om att nu har Jesus besegrat syndens makt. Han har besegrat döden, han har besegrat Satan. han har vunnit seger. Och Gud lägger det förtroende att gå med det budskapet till bröderna, till Petrus och Jakob och de andra i kvinnornas händer. Och ingenting som Gud gör är en slump. Det är inte så där en slump att det är de som råkar komma och bli vittne till det här. Jag tror att Gud är med också den här dagen. Och jag möter en Jesus som utväljer en kvinna vid Sykars brunn för att uppenbara och bekräfta att han verkligen är Messias. Någonting som han annars höll ganska så där hemligt. Och hon, den här kvinnan, hon blir den första att gå med evangeliet till samarierna. Och vi läser att många kom till tro genom kvinnans ord. Också den här gången så var det säkert en del manliga ögonbryn som höjdes över vem Jesus inkluderar och sänder ut. Och jag vet inte, men kanske ditt utanförskap, någon som är här ikväll, att det handlar om att du är kvinna. Det kanske till och med sitter någon här som hade en kallelse till tjänst. Jag vet att de finns. Men som kände att du inte riktigt fick din chans. Inte riktigt liksom räknades in. Eller som bär du just nu på en kallelse. Och jag vill bara uppmuntra dig i så fall att svara på den kallelsen att följa Jesus. Och jag tror att vi kommer att få se kvinnor förlösas till tjänst i den tid vi lever i. Jag tror också att vi som kvinnor, vi bär ännu i vår själ till en del sår och skador efter generationer av kvinnor före oss som har lidit under förtryck. Kanske på männens villkor i männens värld. Och mycket har förändrats till det bättre, absolut ja. Och speciellt i vår del av världen. Men vi vet också att den finska statistiken, den är dyster när det handlar om kvinnors mående i parrelationer. Och många gånger när jag har suttit i samtalsrummet så har jag fått lyssna till berättelser från kvinnor som ingen i deras närhet har känt till. Och som kvinnor så lider vi också med våra systrar runt om i världen som fortfarande saknar en röst, saknar frihet och mänskliga rättigheter. Evangeliet, det handlar om en Guds kärlek som inkluderar och som upprättar. Evangeliet, det är att det inte är man eller kvinna, som Paulus säger. Här är inte man eller kvinna, här är inte jud eller grek. Och här i avslutningen av vår gudstjänst idag så vill vi också be för dig om du upplever på något sätt ett utanförskap eller det här behov av helande upprättelse på det här området. Vi ska gå vidare. Jesus, han inkluderar syndarna. Gång på gång så överraskar Jesus folket över vilka människor han väljer att umgås med och vilka människor han väljer att gå in och gästa. När han själv bjuder in sig att gå in och gästa Zacchaeus till exempel, så muttrar folket över att han väljer att gå in hos en syndare. Och hemma i farisén Simons hus så muttrar de som är närvarande, de muttrar över att han låter en kvinna som är så syndig så att hon nämns inte vid namn, utan hon får gå under etiketten synderska. Och Jesus tillåter att hon får gråta vid hans fötter. Och hon får torka hans fötter med sitt hår. Att synder ska få hållas och liksom störa festen med de här rättfärdiga runt bordet. Vi ska gå vidare. Jesus inkluderar också de religiösa. Och det kanske inte är en bild som vi vanligen tänker på när vi tänker på hur Jesus relaterar till den här, till det religiösa etablissemanget. Men vid flera tillfällen i evangelierna så läser vi om hur Jesus tackar ja till att äta en måltid hemma hos någon farisé till exempel. Lukas 14, så då äter han en sabbatsmåltid hemma hos en av de här ledarna, ledande fariseerna. Så han tar inte avstånd från det här religiösa ledarskapet, utan han delar måltider tillsammans med dem och han delar Guds ord med dem. Han öppnar upp Guds ord med dem. Och Jesus, han deltar i de teologiska samtalen som på den tiden oftast hölls vid Salomos pelare i templet. Och där är Jesus tillsammans med de här religiösa. En inkluderande kärlek som innefattar också människor som tänker annorlunda än vad han själv gör. Jesus inkluderar de förskjutna och de övergivna. Om vi återvänder till den här kvinnan vid Sykars brunn, så var hon en kvinna som var djupt kränkt och sårad. Vi beskriver henne ofta som en lösaktig kvinna som hade haft 5 män och nu var inne på sin 6:e. Det som vi missar i den tolkningen är att i det dåtida samhället så var det bara männen som kunde ta ut skilsmässa. Kvinnan kunde inte lämna. Hon kunde bara bli lämnad. 5 gånger har den här kvinnan blivit lämnad, övergiven av män. Hon är en trasig själ. Och hon har knappast stora förhoppningar på det som kallas kärlek. Männen var ute efter en sak och ingen var intresserad av hennes själ. Och så möter hon en man som dessutom är en judisk man. En judisk man som inte har ens rätt att tala med henne. Och han ser henne, han visar henne respekt och han inbjuder henne i lärjungaskaran, en plats som efterföljare till henne. Hon som var så förskjuten, så övergiven och som alla kastade de här sneda blickarna på. Och så möter hon en inkluderande och en upprättande kärlek hos Jesus. Och jag tror att det händer någonting radikalt i den här kvinnans liv. Att det börjar ett helande. Självförtroendet börjar växa på nytt. Steg för steg, bit för bit, så upprättas hon i sin inre värld. Vi går vidare. Jesus inkluderar de fattiga och socialt utslagna. När Jesus äter sabbatsmåltid hemma hos den här farisén som var en ledare både i dåtida samhället och också i den här judiska församlingen, så passar han på att dela lite av Guds rikes värderingar med sin värld. Och jag läser så här från Lukas 14 och vers 12 framåt. Han sa, alltså Jesus sa till den som har bjudit honom. Han vill ge lite tips här till nästa middagsbjudning. När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till feste, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid den rättfärdigas uppståndelse. Ett litet tips för nästa bjudning får den här farisén av Jesus. Och det här möter vi gång på gång i Bibeln. I Gamla testamentet så har vi gång på gång den här uppmaningen från Gud till Israels folk att ta hand om, att visa omsorg och kärlek till änkorna, de faderlösa och främlingarna. Framförallt de tre grupperna. Och varför just de tre grupperna? Ja, på den tiden så var det de grupperna som var liksom i utkanten. De var liksom utanför systemen. Och blev lätt marginaliserade. Det fanns inte anhöriga kanske som tog hand om. Och de hade inte liksom uppehälle ordnat och så vidare. Och det finns genom hela skriften så finns det en uppfordran till Guds folk. Att se till att ni tar hand om de här grupperna. Vilka grupper är det idag i vårt samhälle som är lite i utkanten? Ja, brödköerna växer i Finland. Fattigdomen ökar. De som av olika anledningar inte får en plats i arbetslivet. Psykisk ohälsa. Ensamstående, ensamma åldringar. Vi läser så mycket om ensamhet idag som finns. Och Jesaja 58 så säger Gud så här. Detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Ja, dela ditt bröd med den hungrige, skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom. Det här är den fasta jag vill ha, säger Gud. Ja. Det finns många sätt att fasta, men det här är en fasta som är välbehaglig inför Gud. Att vi ser vår nästa som har det svårt. Den Gud som uppenbarar sig i skriften, det är en Gud som inkluderar också de fattiga, de socialt utslagna, de som liksom finns där lite i utkanterna. Jesus, han inkluderar också tvivlarna. Thomas, han var en av de här som behövde bevis för att kunna tro. Det räckte liksom inte med att vännerna bara kom och berättade att vet du, nu har Jesus uppstått, nu har det hänt. Ja, det var lite svårt för Thomas att riktigt ta till sig det där. Och ändå så hade Thomas vandrat 3 år tillsammans med Jesus på vägarna i Galileen. Och han hade sett de där miraklerna. Han hade hört undervisningen. Men jag tänker så här att någonting kanske skedde där i Thomas hjärta. Vid korsfästelsen när Thomas står där och ser att Jesus, han som han liksom har satsat på, han som han trodde var Messias, liksom framtidshoppet. Han blev besviken att det här framtids liksom hoppet på något sätt grusades. Och det var någonting som skavde i hans själ. Men så kommer Jesus den här andra gången efter uppståndelsen och Thomas är med den här gången. Och jag tänker kanske kommer Jesus just för Thomas skull, för att han ska få ett eget Jesusmöte. Och det är det som han får, ett alldeles eget Jesusmöte. Det Jesus, inga anklagelser, inga tillrättavisningar, inga förhör om varför han inte trodde och så vidare, utan ett möte där Jesus säger: Thomas, räck hit ditt finger, se mina händer, räck hit din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Och Thomas svarar honom: min Herre och min Gud. Det sista jag vill lyfta fram här innan vi drar ihop det här och landar. Jesus inkluderar hedningarna. Hedningarna, det var den grupp som stod allra mest utanför det judiska samhället. En jude fick inte umgås med en hedning. Och det var ju så att Gud hade Gud hade utvalt det judiska folket att vara Guds folk. Och Gud hade ingått förbund med Israel, med det judiska folket. Och där räknades inte hedningarna in. Och, men det sker ett skifte i och med Jesus som är så radikalt. Och det skulle behöva en helt egen predikan. Och jag ska ta det någon gång. Jag vet att jag har lovat det tidigare. Någon gång ska jag ta det, inte idag. Men det är en väldigt revolutionerande skifte. Nu nöjer jag mig bara med att konstatera det som Paulus säger till hedningarna. Ni var på den tiden, det här är från Efesierbrevet 2. Ni var på den, nu talar han till hedningarna. Ni var på den tiden utestängda. Ni levde ett utanförskap. Ni var utestängda från medborgarskapet i Israel. Ni var utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp, ni var utan Gud i världen. Men nu, genom Jesus Kristus, har ni som var långt borta, nu har ni kommit nära. Och det här är så djupt, det här är så stort. Så jag kan inte på en halv minut täcka det här. Vi ska ta det vid något annat tillfälle. När liksom Gud inkluderar hedna folken i sin gemenskap. Och tack och lov för det. Annars skulle inte vi som sitter här ikväll få räknas in i Guds familj. Men det här var inte lätt för de judiska lärjungarna att ta i början. Det var ju tvungna att börja äta. Dela måltider med hedningarna och umgås med dem och så vidare när de börjar komma in i församlingen. Men det vi ser, det är att Jesus inkluderar människor, olika slags människor. Barn, kvinnor, syndare, religiösa. De som var liksom i utkanterna av samhället. Trasiga människor, hedningar och så vidare. Vi skulle kunna fortsätta den här listan långt. Men det fanns en attraktionskraft runt Jesus som gjorde att människor bara drog sig till honom. Och de vågade komma nära. Och de kände sig välkomna. Och det här, det är en uppfordran till dig och mig som Jesu efterföljare. Vågar människor komma nära oss och känner de sig välkomna? Vi bara kastar upp det där, några punkter där på skärmen nu. Jesus inkluderar och Jesus gör ingen skillnad på människor. Det här liksom är kopplat till det första. Men det här Paulus, han säger, han varnar dig och mig från att döma människor. Han säger att Gud har inte anseende till människor. Gud gör ingen skillnad på människor. Petrus, han sa, nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot den som fruktar honom. Och sen, Jesus inkluderar inte bara, utan han helar och han upprättar. Och jag tänker så här, i inkluderandet så finns det läkedom. Hörde du vad jag sa? I inkluderandet finns det läkedom. Jag tror att det är någonting av det som sker med kvinnan vid Sykars brunn. I det här att hon blir mött med respekt, att det är någon som ser henne, så sker det ett helande. Skammen viker, hon retar på ryggen, hon reser sig och hon kastar av sig det som har varit. Och hon får en helt ny frimodighet också att möta andras blickar när hon delar vad hon har varit med om och delar evangeliet. Samma händer med Sackeus, med synderskan vid Jesu fötter, med Petrus som hade både ljugit och totalt misslyckats, hade svikit. Men mötet med Jesus, med en inkluderande, upprättande kärlek, så reser upp den ena efter den andra i evangelierna. Jag skulle till sist vilja säga några, eller bara några tankar om det här med utanförskap. Jag vet inte, när kände du ett utanförskap senast? Kanske den här senaste veckan. Kanske till och med här idag i kyrkan när du kom hit. utanförskapet. Det är jobbigt och det kan vara förödande. Just nu så pågår här i Vasa-regionen så pågår mycket samtal om mobbningen i skolorna. Och Åbo Akademi har ju haft ett seminarium den här veckan om mobbning. Vasabladet har öppnat upp att man får skriva in och dela sina berättelser av utanförskap, av mobbning och så vidare. Och det strömmar in den ena berättelsen efter den andra som är jobbig att läsa också. Men det finns så mycket utanförskap. Det finns så mycket ensamhet, så mycket trasighet i våra skolkorridorer, i våra klassrum, i samhället runt omkring oss. Också i kafferummen på arbetsplatserna finns det mycket utanförskap. Och det var igår, tror jag, som det var en insändare i Vasabladet. En man som lyfte fram hur han under högstadieåren hade liksom blivit mobbad. Och hur det här följde honom långt upp i liksom vuxenåren. Och liksom det här plågar honom på något sätt ännu. Och det är ju det här som vi ser. Jag har i samtalsrummet så många gånger suttit med människor långt upp i åren. 50-åringar. Som fortfarande har känt liksom det här såren och smärtan från det där som hände när man var barn, när man var på skolgården och så vidare. Skador som man bär med sig. Och som gör att man kanske också i andra sammanhang har svårt att det där, på något sätt komma in i en gemenskap. Man kanske har svårt till och med i en kyrka, i en församling, att komma in i en gemenskap. Och jag tänker så här att utanförskapet, det är ett av våra stora samhällsproblem idag. Vem ska möta och anta den utmaningen om inte Guds församling? Finns det någonting som helar och upprättar ett skadat självförtroende, självkänsla som ger hopp för framtiden, så är det en inkluderande gemenskap. Och jag sa det på torsdagskvällen när vi var i församlingskväll. Och jag vill kasta ut utmaningen igen. Vi utmanar varandra som församling. I alla olika sektorer i vårt arbete. Barnarbete, uprising, unga vuxna, seniorerna, seniorarbetet, lifegrupperna, kafégemenskapen här utanför. Så utmanar vi varandra i det här. En inkluderande, upprättande gemenskap. Att vi låter oss fyllas av den här Jesu kärleken. Också där du finns i vardagen, om du är i skolan eller på arbetsplatsen. Låt dig fyllas av Jesu inkluderande, upprättande gemenskap. Det finns en sån kraft i det. Vi har en dröm som församling. Att vi skulle kunna vara en sån här gemenskap. Till människor. Och det är det här som jag ser som det här uppfordrande budskapet från de här Jesusberättelserna som jag har delat tillsammans med er här idag. Att vara lärjunge, det är att följa Jesus. Det är att lära av Jesus hur han möter människor, hur han värderar och hur han prioriterar. Och jag vet att kanske någon av er tänker så här, ja, ni har en lång väg att gå i Sion. Och det har vi. Jag hoppas ju att du som är gammal, mogen kristen, att du inte går hem från kyrkan idag och är ledsen för att ingen hälsar på dig. Nej, det gör du inte. Visst inte. Nej, för att du är själv en lärjunge som vandrar i Jesu fotspår. Så du hittar ju någon här. När jag säger amen, så hittar du ju någon att inkludera. Att byta några ord tillsammans med. Att följa Jesus, det handlar ju inte om att vi är framme, utan det handlar om att vi tar steg i rätt riktning. Och vi erkänner ödmjukt att vi är inte framme, varken som församling eller som enskilda kristna. Men vi bär den här drömmen att få vara en sån här gemenskap. Och vi inbjuder alla som vill vara med och forma en sån gemenskap tillsammans med oss. Så vi har just hälsa Maria. Välkommen här i gemenskapen. Du är välkommen med att bygga Guds församling i Vasa tillsammans med oss. Välkommen med och dröm tillsammans med oss. Välkommen med och gör vår stad till en vackrare stad som det står där. Andas, och jag kan inte göra det här. Allesammans så behövs vi för att göra vår stad till en vackrare stad. Och kunna vara en motkraft till de destruktiva krafter som finns i vårt samhälle. Jag ska be att Linnea kommer fram här. Ett uppfordrande budskap från evangeliernas Jesus till dig och mig som är hans lärjungar. Vi ska be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för den nåd som du har visat oss. Att vi får tillhöra dig och för den kärlek som